Ja, det är typiskt att grannen ska börja sitt högstadiedisco när vi ska spela in. Ja, ja. Kommer ni ihåg den där hemska James Blunt-låten? Han går omkring på tunnelbanan. Han är hög. Han ser en snygg tjej som råkar le mot honom och landar i en dramatisk slutsats om att de kommer aldrig vara tillsammans. Nej, såklart kommer ni inte vara tillsammans. Du känner ju inte henne. Du kan inte gå omkring hög på tunnelbanan och sen romantisera ihop en episk berättelse bara för att du fick ett leende från en snygg tjej. Vad håller du på med? Det här är jättemärkligt beteende. Varför inleder jag podden med närläsning av en 10 år gammal poplåt? Jo, därför att i november 1833 hade tusentals stockholmare fastnat i en sån där James Blunt-psykos. Det här avsnittet kommer handla om den synnerligen märkliga episoden och den människan som stod i centrum för det. Ciceroner är som vanligt Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Det är historiepodden det här. Nu är vi igång.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Historiepodden med Robin vid spakarna här och hans högstadiediskospelande granne tydligen. Eller vad sa du?
Ja, jag hoppas att det inte går in på bandet. Det är riktigt sån här eurodiscofest i lägenheten under mig.
Men det är ju precis den typen av musik som du älskar.
Ja, det är min grej.
Ja, hur har veckan varit för herrn?
Tack som fråga. Det har varit en helt vanlig vecka. Hur har veckan varit för herrn själv?
En helt vanlig vecka. Vad har du levt i för bubbla?
Vadå?
Världen är ju i brand här.
Min värld är väl inte i brand?
Nej, men du är ju inte samhällslärare heller för sig. Alltså, man har ju försökt hantera tillvaron lite grann här. Vad som händer. Du tittar på nyheterna utgår från lite
grann. Ja, såklart jag gör. Det har varit svettigt på samhällslektionerna med att prata terrorism, eller?
Ja, man behöver ju ta i det här eländet eftersom eleverna har ju förstås frågor och precis som de ganska många andra i alla fall helt naturligt oroliga. Det är ju skönt att vara Robin Olofsson då och inte behöva fundera.
Ja, i det här fallet är det kanske skönt att få vara Robin Olofsson då.
Det blir ganska mycket och på de flesta lektioner har man ju behövt prata om dels det som hände i Paris och sen har det ju varit lite annat runt omkring med.
Har du fått ta upp någon karta och visa eleverna vart Boliden ligger? För det hade svensk riksmedia väldigt dålig koll på. Han häktades i Boliden men hölls i förvar i Sollefteå.
Så.
Västernorrland, det var väldigt märkligt som Aftonbladet skrev. De har ingen koll på Västerbotten.
Jaha, då fick du det sagt. Jag har mer pratat om vad terrorism är i sig. Det är ja. Alltså våld med politiska syften och mål. Och det är ju rätt viktigt egentligen att inte bara isolera de här händelserna i Paris. För det blir ju väldigt... Man behöver ju sätta in det i en kontext liksom. Och så är det mycket det man har pysslat med här. Så på vissa lektioner har jag gått hela vägen tillbaka till Osama bin Ladens krig mot Sovjet och sådär under 80-talet. Och när han och Mujahedin, som rörelsen hette där, fick stöd av USA mot supermakten Sovjet. Och lyckades värja sig och vann till slut. Och sen Al-Qaidas grundande har vi pratat lite om. Och sen hur USA då stödjer Saudiarabien under Kuwaitkriget 1990. Man var ju rädd för en invasion från Saddam Hussein och att de skulle in och ta, eller att han och de irakiska trupperna skulle in och ta över hela Saudiarabiens olja. Det här innebär ju då att det är otrogna soldater som befinner sig på helig mark där Medina och Mekka ligger, vilket i sin tur gör Osama bin Laden förbannad. Och han förklarar krig mot USA och saudiska kungahuset Och sen bedriver han det där kriget hela 90-talet utan särskilt mycket uppmärksamhet egentligen. Det spängs en del ambassader och sådär. Det är först med 11 september som det är verkligen drar igång rejält här. Då är hela kriget mot terrorismen, så det har man ju pratat lite om också. Försökt sätta in det i någon slags ram här. Och sen kommer det då till 2011 och arabiska våren. Och den här grönsakshandlaren som får nog i på korruptionen då i Tunisien. När han får sin grönsaksvagn konfiskerad och ser hela världen för sig själv rasa ihop. Och så sätter han eld på sig själv. Vilket då utlöser den här dominoeffekten får man ju säga. Det som leder till att Gaddafi i Libyen störtas efter 40 år. Mubarak efter 30 år i Egypten. Och sen når de här brickorna fram till Syrien. Där Assad inte faller utan fortfarande biter sig kvar. Och det är ett monstruöst inbördeskrig som bara eskalerar och urartar. Och till slut leder till att IS bildas. Och ja, de föds ju i ruinerna och askan där. Och de har ju likartade mål som Al-Qaida. Och sen de här komplicerade förhållandena mellan olika makters intressen i Syrien är inte himla lätt att veckla ut och förklara. Men Ryssland stödjer ju Assad och alla hans fiender är ju deras fiender. Och USA i sin tur stödjer kurderna som är fiender med Turkiet. Vilket har gett frostiga relationer mellan USA och Turkiet. Och sen, ja, det är ju inte så att jag hänger med i alla turer heller. Men på något sätt försöker man ju förklara hur det leder fram till slut då de här dåden i Paris och hur de ska sättas in i någon slags återigen kontext, och att Frankrike då är en av de som är delaktiga i att försöka slå ut IS.
Ja, men du är så typisk historielärare ändå, även om du iklädde dig rollen av samhällslärare nu. Ja. Det är inte en socioekonomisk kontext eller en sociologisk kontext, det är en historisk kontext det ska sättas in i.
Ja, men det finns ju förstås massor med socioekonomiska faktorer med här. Men jag tycker väl ändå att man behöver ha den här kronologiska strukturen också. Är det fel av mig?
Nej, det är absolut inte fel av dig. Det är ju historiepodden som man lyssnar på.
Ja, fast mina lektioner är ju inte den podden.
Nej, dina lektioner är inte den podden. Det är det jag pratar om. Du värnar om den historiska förklaringsmodellen skulle jag ändå vilja påstå.
Den tycker jag blev relevant faktiskt, eller?
Ja, absolut. Det är vi helt överens om.
Ja, det var ju tur det. Annars så vet jag inte vad vi gör.
Nej.
Ja, men så det är det man har ägnat sig åt och sen tittat mycket på nyheter och det plingar ju till i telefon hela tiden när man får en massa sådana här, de har gripit folk hit och dit och...
Mm.
Ja, men det är i alla fall det som den här veckan har bestått av för min del, jag vet inte. Du har väl haft en helt annan vecka, ja.
Jag har haft en ganska normal vecka, men det är klart att när man har vuxit upp i inlandet, att se Boliden i samma rubriker som ISIS och terrorist, det är ju någon sorts väldigt märklig upplevelse. Boliden är ju för mig framförallt korsningen mellan Arvidsjaur och Skellefteå. Men det är en ort som man känner mycket väl till.
Mm.
Det var väldigt märkligt.
Det är så otrolig julfantast.
Då är det dags för det fantastiska julet här. Det kan ju sluta och gå hur som helst.
Ja, fast i regel så slutar det ju på samma sätt. Det blir ju alltid samma kategori när vi rullar den där.
Ja, det har väldigt mycket blivit den här valet och kvalet på sistone.
Ja.
Vi får se vad som händer nu. Vi har ju 7 olika alternativ. Och här kör vi.
Tidsmaskinen.
Ja, och den går ju ut på då att vi ska sätta en historisk karaktär va, i någon annan tid, eller hur?
Ja, sen ska vi bedöma hur det här skulle funka egentligen.
Ja, så var det.
Tore Skogman har hamnat i medeltiden och Josef Stalin i tidig modern tid.
Ska vi börja med personen då?
Ja.
Då rullar det på här och personen som vi sätter i någon annan tid är... Ja, men det här är ju festligt. Povel Ramel blev det den här gången.
Ja, Det är ganska lik Tore Skogman. Det är en ganska mycket bättre variant av Tore Skogman. Men...
Nu är det subjektiva åsikter vi uttrycker för här.
Tydligen. Ja, men... fast det är också åsikter som ganska många skulle hålla med om.
Ja, det är mycket möjligt. Och vad kommer han i för tid då? Det kanske blir likvart... Oj. 1800-talet. Det är inte en monstruös skillnad direkt.
Det är det inte.
Povel Ramel på 1800-talet. Han hade väl kunnat segla in där och vara lite festlig med sina ordvitsar tillsammans med... Ja, ser du inte honom och Strindberg sitta där och gaffla? Han är nästan född på 1800-talet, jag säga.
Ja, det är ganska nära verkligheten. Kalle Lind har ju en väldigt bra podcast som heter Snedtänkt. De hade ett avsnitt om Povel Ramel för 3-4 veckor sedan som var väldigt, väldigt lyssningsbart. Men just med Strindberg så tänker jag att jag är inte säker att de skulle dra jämt. Jag tror att Povel Ramel är lite för festlig och humanistiskt lagd man för Strindberg, som hellre vill sitta och sura över att han får så dålig mat av sin husa.
Ja, det kanske inte var den mest lyckade kombon jag drog till med där då.
Men jag tror att Povel Ramel hade lyckats oerhört bra på 1800-talet. Om någonting tror jag att den typen av ordsnideri som han var känd för passar ännu bättre in i en 1800-talskontext än i en 1900-talskontext. Povel Ramel fick ju väldigt mycket kritik därför att han inte var nog politisk eller inte hade nog mycket budskap, utan att det bara var det här orden.
Mm.
Och på 1800-talet tror jag de orden är väldigt uppskattade, den typen av konstnärskap.
Bland vissa kretsar även på 1900-talet ju.
Såklart.
Men hade han inte kunnat åka fast för någon slags... han hade kunnat skymfa kungen och grejer och så hade han blivit arg och...
Någon typ av majestätsbrott, ja.
Ja.
Ja, men gjorde Povel Ramel så mycket av den typen av politisk satir?
Nej. Kanske inte. Ja, men han hade klarat sig. Det är det som är slutsatsen.
Tvivelslöst.
Okej. Okay. Ja, då kör vi på det här. Och så hoppar vi in i det 1800-talet som vi ska prata om här nu.
Ja, just det. Vad tänker du är det mest intressanta sättet att berätta den här berättelsen? Att man redan från början redogör vad som är uppseendeväckande med Karin Ersdotter, som vi ska tala om. Eller att vi följer hennes liv från Leksand och den lilla byn Djura till som kommer till Stockholm. Och då landa i varför hon är uppseendeväckande, varför hon har gått till historiens sidor.
Ja, vi gör väl... På det senare sättet som du sa, så har jag en annan analys av dagens ämne sen.
Ja, okej. Okay. Karin Ersdotter, ni som har släktforskat känner till att de flesta vanliga liv lämnar väldigt... Alltså det är försumbart, de spåren man lämnar efter sig. Det är lite kyrkböcker. Det är kanske något brev, kanske något foto. Och vi ska alltså följa en... Dottern till en dräng, Älg Erik Olsson, som föddes i Djura på tidigt 1800-tal. Hon hade antagligen fått gå lite grann i skola, kunde lära eller kunde läsa, kunde skriva, trots att jag menar folkskolan blir inte allmän förrän 1842. Men i vissa socknar så skötte man det här bra ändå, framförallt i kyrklig regi. I husförhörslängan så skriver prästen att Karin, hon kan skriva väl. Och hon kommer hamna i Stockholm. Som 17-åring 1832 så kommer Karin Ersdotter bege sig till Stockholm. Och storyn kommer få sin twist där. Men först måste vi slå fast varför hon beger sig till Stockholm.
Ja, jag har bland annat till hjälp en poet och författare från 1800-talet som heter Vilhelmina Ståhlberg.
Mm-hmm.
Som för övrigt... skrev en bok som heter Det går aldrig an, som svar på din favorit.
Carl Jonas Love Almqvist.
Just det. Hon höll med honom om att äktenskapet var kanske inte världens bästa påfund. Men hon tyckte, hon levererade ändå en del kritik mot hans bok då, som heter De Goyan. Mm. Ja, det är en bisak, men hon skrev en hel del och sådär i alla fall. Och bland annat om den här Karin. Och som sagt, varför skulle den här Karin bege sig till Stockholm? Ungefär på samma sätt som en massa ungdomar idag åker till Norge så fort de är färdiga med skolan här. Ja, det är ju att tjäna pengar helt enkelt och jobba på olika sätt. Och jag kommer att dra ett annat citat från den här Wilhelmina. Hon bland annat har skrivit då: nu sedan en hel flottilj av smärre ångbåtar så småningom undanträngt en stora mängd av roddbåtar och veslupar som förr i alla riktningar korsade varandra på de klarblå sjöar och vikar, varav vår sköna huvudstad Nordens Venedig överallt är omgivet, ser man allt färre dalkullor inom dess murar. Tidigare har var nu därstädes högst få inkomstkällor. Förr hörde det däremot till ordningen att dessa, de starkaste, flitigaste, företagsammaste och tarvligaste av svenska allmogens döttrar, kom med flyttfåglarna om våren och försvunno med dem om hösten. Mest för att till de många förlustelseställena i det gröna och tillbaka till Stockholm igen frakta dess efter frisk luft längtande befolkning på större och mindre båtar som man plägade benämna kullbåtar. Ja, alltså, de åkte ju tydligen mycket båt fram och tillbaka här och visade upp landskapet för folk. Bland annat.
Ja, det är... Men det är ju i Stockholm, innan ångbåtarna slår igenom så är det ju många så här säsongsarbetare som helt enkelt sköter roddbåtarna, alltså ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm.
Nu skriver hon på 1860-talet när ångbåtarna har slagit igenom, hon säger ju där i början att det här är ju innan det, så att säga.
Det är Anna Götlind, den svenska historieprofessorn i Stockholm som kommer från Dalarna, för övrigt skriver om Karin Ersdotter i hennes bok Förbindelser, och hon skulle nog motsätta sig den här 1860-talssynen att man inte ser dalkullor längre, att kanske de inte kommer in i de här folkdräkterna som de hade gjort under första halvan av 1800-talet, men hela den här boken Förbindelser resonerar ju om att i alla tider så har kvinnor från Dalarna åkt till Stockholm och arbetat, men liksom det här herrarbetet, säsongsarbetet som till exempel Karin Ersdotter håller på med ersätts av kontorsarbete, ersätts av andra typer av kvinnoarbeten.
Ja, det är mycket möjligt. Men hon säger ju, hon menar väl att de inte syns på samma sätt helt enkelt.
Och så var det nog. Alla som har läst Per Anders Fogelströms stadserie känner väl till hur 15-åriga Henning vandrar in i Stockholm utan pengar på fickan i jakt efter ett arbete. Svenska bönder har ju nästan i alla tider haft svårt att livnära sig enbart på jordbruket. Så man har ju letat bisysslor. Man har stått i kolmilerna. Man har hjälpt till på olika sätt. Och i Dalarna var det vanligt att man tog sitt pick och pack, vandrade in till Stockholm och sökte herrarbete. Alltså arbete åt herrskapsfolk. Och det här är belagt i källorna ändå sedan 1600-talet, men från tidigt 1800-tal så blir Mälardalen och Stockholm dalaböndernas liksom go-to place för att fixa arbete.
Och då hamnar hon på ett ställe där hon ska börja bygga hus, eller hur?
Jo, därför att till skillnad från Henning i Per Anders Fogelströms bok då, så får ju Karin Ersdotter jobb direkt hon anländer till Stockholm. Det är ju nämligen så att det pågår ett stort husbygge på Brunkebergstorget. Ett större stenhus som brukspatron J.G. Dybeck har beställt. Och det är ett riktigt härligt sommarjobb som Karin lyckas få. Jag blir riktigt avundsjuk. Blanda murbruk, baxa upp det där på ett ok på axlarna och konka 60 kilo murbruk fram och tillbaka.
Mm.
Det låter härligt tycker jag.
Det är något för dig då.
Ja, verkligen.
Inte.
Arkitekten Fredrik Wilhelm Skolander, han har i sin självbiografi långt senare beskrivit hur den här byggarbetsplatsen såg ut. Och då skriver han: flertalet hantlangare var dalfolk, starka, lugna, snälla, ofta vackra kullor från Leksand och Mora. Så att det här var någonting som han höll på med, dalkullor som sprang där med murbruk fram och tillbaka. Och det här huset är rivet idag, men En intressant bisats är att om man kollar på ritningen så finns det någonting kladdat i ena hörnet. Man tänker, vad är det här? Är det någon snubbe som har gått fram och förstört den här fina ritningen? Men då sen tittar man lite närmare, då står det gillar. Och så är det undertecknat Karl den 14 Johan.
Mm.
Det är alltså fram till 1876 så hade kungen rätt att granska byggnader som skulle sättas upp på vid torg och vid hamnar för att se om de levde upp till stadsbilden, om de inte förfulade. Så att man kan säga att kungen har tryckt på like-knappen på den här ritningen. Det är väldigt kul att han använder ordet gillar också.
Ja, det är det faktiskt. Ja, men där blir hon inte kvar i all evighet. Nu är det dags för nya jobb.
Ja, hon jobbar ju ett år på det där stället innan hon blir upptäckt.
Mm. Och då kommer vi till den här Wilhelm Otto Stahl von Holstein.
Ja.
Som har en gård, en jävla gård i Nacka. Där han har 24 drängar och 7 piger. Det är mycket mjölkproduktion här. De Laval hade ännu inte kommit med sin fantastiska mjölkmaskin.
Nej.
Som inte hade hjälpt förvisso.
Nej, det är ju tråkigt. Men det visar ju vilket behov det fanns av den typen av mjölkmaskin förvisso. Ja, Stahl von Holstein, det är ju ett namn som förpliktigar. Han var riddare av Nordstjärneorden och han skulle bli hovrättsråd, vilket var fint på den här tiden. Så att det här är ju riktigt top notch. Och den här gården, den var ny då, så att Karin är bland de första som anställs. Han bodde ju inte ute på gården heller, utan han bodde ju på Brunkebergstorg, där här byggnationen hade pågått.
Så han hade förmodligen sett henne där och tänkt att, ja men henne kan vi ge lite jobb här, kränga lite mjölk.
Precis, för det är väl här som storyn verkligen kommer ta sin twist. Hon kommer bli mjölkpiga, ska sälja mjölk inne i Gamla stan.
På Stortorget.
Och där står hon i sin läxansdräkt med sin hetta och säljer mjölk och det går jättebra. Därför mjölk är ju nyttigt, det är gott, det är...
Vänta, har jag missat någon sponsor eller något sånt?
Arla, hör av er! Historiepodden@outlook.com. Nej, jag skojar bara. Nej, det är inte så mycket produkten som försäljaren som väcker uppmärksamhet.
Folk går förbi där och är på väg åt något håll och sen tittar man lite snabbt åt sidan så som man kan göra. Och så bara, vänta här nu, va? Och så kollar man extra noga och sen glömmer man helt bort vart och var man var på väg. Och så tänker man, skulle jag inte ha några lite mjölk ändå? Så går man bort till den där kärran och så ställer man sig och glor helt enkelt. Ja. Vad är man glor på så förskräckligt?
Ja, för då först kan man ju tänka, är det här som man själv reagerar på, att man stannar i en folkmassa? Bara för, varför är det en folkmassa här?
Mm.
Det är märkligt, varför står vi här? Vi i folkmassan. Karin anses vara så oerhört vacker.
Oerhört snygg! Oj, 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 det svartnar ju för ögonen på folk. Hon är ju så förtjusande vacker så det liknar ingenting det här i princip. Oh my god, she's so hot. She's so flippin' hot. She's like a curry. I want to tell her how hot she is, but she'll think I'm being sexist. She's so hot, she's making me sexist. Bitch. I think I need a 1983 Casio DG20 electric guitar. Nej, det liknar faktiskt ingenting. Det är... vecka för vecka så har publiken som tittar på henne bara växt och växt. Och till sist så blir det ett problem. Trafiken tar sig inte fram här på torget. Man kan icke skåda henne utan den föreställning att själva kärlekens gudinna nedstigit från Olympen, skriver man ju senare i Aftonbladet. Vi har alltså valt ett ämne här, eller vi, du har valt ett ämne som bygger på maximal ytlighet.
Ja, maximal ytlighet, det är ju en historisk... Det. Alltså det är en väldigt märklig berättelse som ändå...
Ja. Det är roligt.
Kan vara värd att undersöka. Ja, den där Aftonbladet-artikeln är ju någonting utöver det vanliga. Det visar, jag tycker det är intressant sätt bara hur pressen fungerar på det sättet också. För det är mest hörsägen som rapporteras i den.
Den här artikeln skulle lika gärna kunna vara en artikel nu på nätet. Typ en sån här skvallerartikel som vill ha en massa klick. Upplopp på Stortorget. Snygging stod och drog åt sig blickar.
Hon började sälja mjölk. Du kan aldrig ana vad som händer sen.
Ungefär så.
Den som hyst tvivelsmål om stockholmska publikens skönhetssinne har nyligen på Stortorget haft tillfälle att skingra dem. Varje förmiddag har, någon tid bortåt, en livlig folksamling uppfyllt den sidan av torget, varest mjölkbuden från landsbygden vanligen hålla med sina kärror. Den som på avstånd ser det förtvivlande armbågandet omkring dessa anspråkslösa fordon faller i början i häpen förundran över en oerhörda avsättning som mjölken i en hast synes ha fått. Men vid närmare efterfrågan erfar man att folket tränges, icke för mjölkens skull, utan för att se den vackra dalkullan. Mm. Och så fortsätter de så, och till sist kommer de in på det citatet som du inledde rapporteringen om Aftonbladet med, att det är skönhetens gudinna som kommit ner till oss.
Alltså ibland så är hon lite väl närgångna, den här folkmassan. Hon måste ju liksom mota bort dem och nästan piska bort dem med någon slags grej hon håller i där. Och behöver fly in i närliggande hus vid, alltså återkommande tillfällen. Mm. Efter att hon har gjort, försökt göra motstånd mot den här folkhopen. Men då händer det att de följer efter och ska springa in i husen de också. Och det är hundratals människor vi pratar om här. Ja. I någon slags mani. Och då beskrivs det att enda sättet att mota den här, uppjagade befolkningen inför den här oerhört vackra uppenbarelsen är att använda brandsläckare. Vilket man beskriver då är en väldigt lämpligt vapen i det här sammanhanget, eftersom det handlar om hjärtan i brand.
Ja, den är lite putslustig, den här texten också. För själv tycker man att hundratals människor som jagar en, vad är hon, en 18-årig tjej som står och säljer mjölk på torget. Att det finns någonting... Det finns ett hot som hänger över det här. Det finns kanske till och med en anspelning på sexuellt våld. Jag vet inte. Men det är...
Nej, så här. Det är väldigt märkligt alltihop det här.
Och när man bara läser kan man tänka, ja, men det är en artikel i Aftonbladet. Hur belagt är det här egentligen? Men det finns ganska många andra källor.
Ja, polisen måste ju vika in här till slut och få stopp på det här till exempel.
Ja, det är en väldigt, väldigt märklig episod det hela, därför att det är ju inte de här hundratals människorna eller de mest påhejande efterföljarna som polisen plockar in, utan det är ju Karin Ersdotter som polisen plockar in för att då se, är det här någon typ av, stör hon ordningen? Kan det kanske vara förargelseväckande beteende? Vad kan det vara?
Alltså, allvarligt talat, får man gå runt och vara så här snygg? Jag menar, det måste ju finnas någon lag mot det här, tänker man.
Sätt era bästa män på, era bästa gubbar på det här. Får man vara så här snygg? Är det okej?
Okay? Och så börjar de gräva i lagboken. Hittar de något?
Nej, de gör ju inte det. För att återvända till den här härliga Aftonbladet-artikel. Poliskammaren med ödmjuk rapport att hon stängde gatan med sin skönhet. Det var det hon hade plockat in då, för att hon stängde gatan med sin skönhet. De har sagt att om en och annan sägas börja plikta för ful uppsyn, är det dock ingen förment att vara så vacker som möjligt.
Det borde alltså vara olagligt att gå runt och vara ful. Men hon var snygg, det kan inte gärna vara. inte vara ett brott liksom. Pappan till den här Otto Wilhelm, det vill säga Joakim Stahl von Holstein, skriver i sin dagbok: "Ängen i skinnpäls, som hon kallades, inte ett fick eller kunde i Stockholm eller däromkring vistas för sin skönhets skull, utan blev hemsänd till sin hemort i Dalarna för att ej i Stockholm göra folket galna i skallen." Ja, så vart efter här, så han skrev, det är inte helt riktigt det här att hon blev hemskickad så direkt, men vart efter så kommer hon ju tröttna på det där själv. Jag har några fler grejer från Vilhelmina Stålberg här då, som beskriver det här. "Ett tur till Vesby, det ser riktigt om hennes högst underbara skönhet, och en bland dagens angelägnaste samtalsfrågor var: har ni sett vackra dalkullan?" Och det var ju framförallt då högre klasser som sprang dit och ville titta. Särdeles unga herrar som radtals och partals gingo att skåda detta stortorges och mjölkkärornas underverk. Och mycket intressant nog så ska ju till och med bland den här skocken folk då självaste kronprinsen, alltså senare då Oscar den första, har tänkt sig fram.
Mm.
Det berättas att den unge fursten skulle ha skämtat med flickan och slutligen sagt: ja, jag ska väl ändå köpa lite mjölk av dig. Och att hon då, utan en aning om vem det var frågan om, hade sagt på det naivt halvsnäsiga språk som är dalallmogens eget, svarade med genfrågan: nå, vad ska han ta mjölken i? Ska han ta den i mössan? Då man sedan frågar henne om den här anekdoten, så om det var någon sanning i den, så ska hon ha sagt: ja, inte visst jag, det var prinsen. Det kan stämma det här.
Det kan stämma.
Skriver ju Stålberg här på lite senare.
Ja, det som faktiskt är belagt är att hon kommer ju senare få audiens inför kronprinsen och hans fru. Så att de träffades, det är helt 100% säkert. Därför att det är inte möjligt för Karin att fortsätta den här existensen som mjölkpiga. Men hennes stigande rykte har ju gett henne nya möjligheter till försörjning. Nämligen som någon märkligt inslag på societetens fester och träffar. Hon blir någon typ av, jag vet inte hur man ska beskriva det. För hon är ju inte modell. Hon är ju inte en naturlig del i det här. Utan hon är som en vacker kinesisk fågel, en stork eller någonting, eller en exotisk ödla från Borneo. Hon är som någonting man tar upp på fester och tittar: kolla på det här, ja, vilken det vacker dalkulla.
Hon blir ju hämtad av en massa folk som har hyrt in henne då, så får hon åka vagn mellan olika hem helt enkelt och visas upp ju som någon annan prydnadssak. Och så står alla och beundrar och tittar. Det är ju upp och ner på henne. Så här, oj, 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 så här kan man se ut också. Ja. Mm.
Hon får träffa friherrar, officerare. Hon får träffa Fredrika Bremer, en av svensk kvinnorörelses och även folkbildnings stora profiler. Här är hon ju i smeten.
Ja, hon är väldigt, hon har ju jobb om man säger så. För hon får ju ganska mycket pengar för det här med, och ibland gåvor och så. Så hon är ju inte direkt arbetslös. Det är ju bra för henne. Nu kanske du tycker att jag är tjatig, men nu vill jag dra ett citat till här från Stålberg.
Nej, låt höra. Stålberg är ju en väldigt bortglömd författare. Jag till exempel har aldrig hört talas om henne så.
Ja, och hon delar också ut en känga till det här societetslivet som är så fantastiskt tråkigt i vanliga fall.
Ja.
I alla upptänkliga kretsar, nedifrån det borgerliga, till och med hovet, jag själva det kungligas, ville man se och se om igen och riktigt inprägla i sitt minne detta ideal av skönhet, som naturligtvis aldrig återvände hem till sitt kvarter utan gåvor i penningar och andra värdefulla saker. Man såg, man beundrade, och det extasierade utropen, särdeles bland damerna, hade så när aldrig tagit slut. Från den ena kretsen måste Karin lova sig till en annan, och det kväll efter kväll, så länge vintersäsongen varade, till alltid var det någon familj som icke varit bortbjuden eller på bal eller opera. Alltid var det någon som hemma hos sig hade större eller mindre bjudning, och då måste man ju visa den vackra dalkullan, eljest dugde det icke. Det vissa är att Stockholmssupéerna vore och den vintern betydligt mindre tråkiga och sömngivande än de vanligen är. Och önskligt vore om efter mer än 30 års förlopp ett nytt fenomen av samma slag uppenbarade sig för att blåsa en fläkt av liv i dessa döda och dödande societetsnöjen, så som det oriktigt benämnas.
Numera är det tråkigt, men på tiden när vi hade den vackra dalkullan som kom och visade upp sig.
Ja, precis.
Då var det något annat.
Det var tidigare.
Konstnärerna dras ju till henne också. Hon är ju avbildad i ett flertal både skisser och riktiga målningar. Till exempel av en ung konstnär som heter Erik Wahlbergsson. Han målade av henne flera gånger. Och jag tror att någon av hans bilder är den ikon ni kan gå in på Facebook och titta på.
Då måste jag fråga här.
Mm?
Om hade du hajat till och tänkt: omg, här har vi en pärla utöver det vanliga. Jag måste gå bananas och jaga efter den här människan vart hon än tar vägen.
Nej, det är, nu kommer jag svara på det här på ett kanske omständigt sätt, men det var ju en lyssnare som skickade mail till oss angående min upplevelse med Nefertiti i bysten.
Ja, just det.
Att han hade inte alls känt till hennes berättelse, men det hade varit det starkaste museiupplevelsen han någonsin hade varit med om. Och det som är så märkligt med den där Nefertiti-bysten är, trots att den är så fruktansvärt gammal, så avspeglar den ju moderna skönhetsideal på ett otroligt sätt. Alltså hon skulle ju kunna vara en modell som går på, ja, på vad heter det? The catwalk heter det.
Mm.
Men Karin Ersdotter, när man ser de här bilderna på henne, det ligger ju ganska långt ifrån de idealen som man själv har blivit präglad av. Jag ser inte vad de såg.
Nej. Okej. Jag tänker mig att det måste vara ihopkopplat med någon slags... Alltså det måste ha funnits andra snyggingar i Stockholm, om man säger så.
Mm.
Och att hon blir så upphåsad kanske beror på någon slags exotiskt inslag, att hon pratar på sitt sätt med dalmål, och sen har de det här, de här dräkterna och så på sig.
Ja.
Kan man tänka sig att det har något med saker att göra?
Jag tror absolut att det har med saker att göra. När jag pitchade det här ämnet för dig så föreslog jag ju att man kanske till och med kan koppla det till den här stundande svenska nationalromantiken. Det ligger ju egentligen lite tidigt. Nationalromantiken brukar man ju framförallt koppla till sent svenskt 1800-tal. Men jag tänker på 1830-talet som det här utspelar sig. Till exempel Johan Gustav Sandberg, han målar ju det här Vasakoret i Uppsala domkyrka där Gustav Vasa blir en blond, vacker yngling. Och det är ju någon typ av nationalromantik. Och bortsett från det här historievurmandet så handlade ju nationalromantiken också om... Man tyckte det var lite obehagligt att Sverige höll på att förändras. Så man letade efter... Bara någon sorts ideal av vad är det sanna Sverige? Vad är allmogen? Vad är bondesverige? Och där kan jag tänka mig att hon blev som en änglalik variant av det här. Här hade vi det förkroppsligat.
Ja, men nu är det mycket teori här. Är det inte så att det bara är en enda konstig masspsykos också?
Ja, så kan det vara. Sätt.
Det står ju 600 personer utanför en kåk på Stortorget och väntar på henne mellan 10 och 16 en vanlig dag innan hon ska våga sig ut. Hon har ju sprungit in där och gömt sig. Vilken kändis idag leder till sådana reaktioner egentligen?
Justin Bieber.
Ja, jag tänkte säga det. Man tänker ju snarare på tjejer i yngre tonåren som är på en konsert framför Justin Bieber än vuxna människor på ett tag under 1800-talet.
Ja.
Här.
Ja. Ja, det kan ju faktiskt jämföras med den typen av hysteri. Det är så roligt när man ser så här gamla journalfilmer när svenska popband på 60-talet Tages och liknande blir jagade som om de vore Beatles. Alltså av hysteriska fans som skriker. Och man tänker, men det där är ju bara några svenska snubbar som heter typ Sven eller Hasse. Ska det vara så mycket att jaga och hetsa upp sig över? Men om man lägger den psykologiska förklaringen så är det klart att det kan vara någon typ av grupppsykos som pågår.
Hon jämförs, alltså det här går ju utanför Sveriges gränser också. Det är en engelsman där bland annat som jämför henne med den beryktade segelsömmardottern i Liverpool. Som tydligen är en av tre Europas mest vackra damer. Och sen är hon är ju även i klass med den sköna Mariana från Hamburg. Det är de tre liksom. Ja. Sköna Mariana från Hamburg, segelsömmardottern i Liverpool och Karin från Dalarna.
Just det, det är Europas topp tre i det här
tyska
tillfället.
Tidningar skriver om det här också.
Ja, det rapporteras i en av Berlins tidningar, ja. För hon är ju inte i Stockholm så väldigt länge. I maj 1834 så åker hon ju tillbaka till Djura, till Leksand. Efter det sista...
Har ni passerat Västerås där hon också orsakat att halva stan vill sena och det blir en massa...
Ja, alltså hennes avfärd är ju någonting utöver det vanliga. Först har hon sin audiens hos kronprinsen, alltså hos Oscar och Josefina. Så sen blir hon eskorterad till ångfartyget av en av Stockholms riksdagsmän. och en folksamling. Och sen när hon kommer till Västerås, där står det också en folksamling. Bara, ja. Nu kommer hon. Jag fattar inte ens hur man samordnar det här. Det är inte som att man kan läsa på Twitter.
Det är helt bisarrt det här, Robin. Vad har du grävt upp den här storyn?
Ja, det kan man fråga sig. Men det tar inte ens slut där, för vissa människor, de sätter sig i väggarna även efter de har gått. Man kan känna att oj, det var någon person i den här lägenheten för en vecka sedan. Jag tycker lägenheten känns lite annorlunda, och det där gamla stan, stenarna tycks vibrera någonting, och de här salongerna. Är det inte så att möblerna fortfarande strålar av hennes skönhet, eller vad vet jag, det kan ju lika gärna handla om att något måste man ju kunna prata om. Varför inte en snygg dalkulla? Men man fortsätter prata i Stockholm och man fortsätter med ditten och datten. Har du några exempel på vad stockholmarna fortsätter med?
Det här borde man ju kunna slå mynt av för tusan.
Ja, just det. Vi har ju det att tänka på.
Ja, det att tänka på också. Och why not? Liksom, Dagligt Allehanda är ju en tidning då, Sveriges första dagstidning. I en annons 23 december 1833 redan, hon är väl i full färd här nu med de här besöken hos olika hem och sådär. Mm. Då annonserar de om möjligheten att köpa porträtt av Karin som man alltid ska kunna titta på och sådär.
32 shilling banco, det är bra pris.
Mm, kan du översätta i...
Ja, men jag vill inte.
Nej.
Nej, jag kan inte översätta.
Det är ganska billigt i alla fall.
Ja.
Men man kan även köpa miniatyrporträtt målat på elfenben.
Ja, det var nog ett lotteri till och med.
Ja, det var ett lotteri, ja. Var med i Kungliga Nummerlotteriets dragning i juli 1834. Då var priset för de här lotterna tydligen dubbelt så högt som i ett annat lotteri. Där man kunde köpa lotter för att vinna en liten roddbåt. Snipa, det var ingen som ville ha det. Man ville ha miniatyrporträtt målat på elfenben av Karin. Det var det man ville ha, så de lotterna var mycket dyrare. Sen finns det en massa sådana här skillingtryck ju.
Ja.
Väldigt billiga, ännu billigare än det här andra vi pratade om. De slår ju nästan direkt mynt av det här drevet som har skapats. Och gör texter och så om det här. En har ju till exempel rubriken Skönhetens gudinna, eller Riksdagsmannen och den vackra dalkullan. Och den anspelar ju då på att det skulle finnas någon slags affär mellan riksdagsmannen och den vackra dalkullan. Men det här är ju då nästan skönlitteratur.
Är skönlitteratur. Ja. Vill du höra ett litet utdrag ur Riksdagsmannen och den vackra dalkullan?
Ja.
Det här är då en diskussion mellan, det handlar om en hertig som i 20 sidor blir utskälld av en baron. Hur kan du vara kär i en dalkulla? Är du alldeles från vettet? Utropade baron G med den största förvåning. Och om jag skulle tro att det var ditt märkliga allvar, så skulle det djupt smärta mig. Vad skulle din mor och alla dina anförvanter säga därom? Den ädle greve Rudolf, sin familjs och sin samtids hopp, vars egenskaper lovat så många stora framtida handlingar. Han skulle förena sitt öde med en simpel mjölkerska, en dalkulla. Åh, min vän, må jag aldrig skåda dig i denna förnedring.
Åh, herregud.
Det är ganska påfrestande litteratur det här. Men det är lite smaskigt då, ska man tänka sig, den här förbjudna kärleksaffären.
Mm.
Ett annat sånt här skillingtryck handlar ju om några av tidens stora händelser. Då tar de upp Karin, den vackra dalkullan, koleran och kapten Anders Lindeberg som då har dömts till döden för ett majestätsbrott. Uppmanats att söka nåd, vägrat söka nåd och på den vägen tvingat fram en allmän amnesti för politiska fångar.
Så att... Undra om Povel Ramel hade slunkit ur den med den där amnestin. Eller hur var det nu?
Han hade väl gjort det. Äntligen. Det ska han ha kaptenen att tacka för. Men det här är alltså kolera och majestätsbrott, de är ganska högt uppe på skalan. Och där har vi Karin också. Det är de tre stora grejerna.
Men grejen är ju att när hon åkte till Stockholm så hade hon ju en fästman där hemma i Dalarna. Mm. Och nu ska hon ju hem igen. Och vad ska de där hemma tänka om all uppståndelse och spektakel, som det kallas, som hon ställer till med i huvudstaden?
Ja, som tur var så hon ju med sig tre stycken brev som då intygar hur duktig hon har varit på att arbeta. Hon har ett från Dybeck som intygar att hon var en flitig men också beskedlig arbetare. Att hon har burit sitt murbruk flitigt. Sen har hon ett från Otto Wilhelm Stel von Holstein som intygar att hon har arbetat väl men att, citat, en beundran som nära nog övergått till löjlig ursinnighet har drabbat stockholmarna. Tyckte han väl var lite jobbigt då. Men hon har ju, det tredje brevet är ju ännu märkligare. Därför att där så får man veta att hon har skött sina arbeten, hon är exemplarisk på alla sätt och vis. Och så är det undertecknat av 34 medlemmar ur Stockholms societet.
Mm, det är inte vilka som helst här som har skrivit på.
Nej, det är det finaste tänkbara.
Och ändå, det är lite olika bud på det här emellanåt. Att det är att hon skulle ha fått de här intygen efter att hon har fått en massa kritik hemma. Och sen skulle det ha tagit udden av det hela då. Men så verkar det inte ha varit, utan hon hade med sig dem redan från början.
Mm.
Är min uppfattning.
Ja, det är min uppfattning också.
Och ändå har hon då fått utstå spott och spe för att hon har skämt ut sig på något sätt då, där borta i Stockholm, misstänker man. Och den här festmannen vill ju inte vara med på tåget längre då. Enligt någon uppgift, kan vara från Stålberg, så ser han till att ta del av de här pengarna som hon har med sig hem. Och sen dumpar han henne innan de gifter sig.
Okay.
För de gifter sig aldrig då. Alltså.
Nej.
Hon får hitta en annan dräng där som hon får ihop med i alla fall.
Ja.
Men hon mådde som sämst av snacket där hemma, så hade hon ju möjlighet att beväxla i alla fall med folk som hon hade lärt känna i Stockholm. Bland annat en friherrinna, minsann, som hon skrev till och förklarade. Åh, det är ju så hemskt och jobbigt här nu. Och då svarade den här friherrinnan så här: jag misstänker dina landsmän att i sitt elaka uppförande mot dig, stackars Karin, mera styras av avund än övertygelse att du ej uppfört dig hederligt i Stockholm. De skulle väl ej äga sunt förnuft om de kunde tvivla på alla de hedliga och ansedda personers betyg som du medförde angående ditt uppförande. Låt emellertid dig detta nedslå ditt sinne, utan anse det som en prövning av Gud som du med tålamod bör bära. Man kan ju skriva om det där som att om de inte tror på oss högt värderade människor här när vi säger att du har uppträtt så hedligt, då måste de ju vara dumma i huvudet.
Mm.
För vi har intygat det här.
Ja.
Hon försöker stötta Karin här i den här situationen i alla fall.
Det finns ju, alltså det mentala avståndet mellan Djura utanför Leksand och Stockholm är nog längre än vad man egentligen tänker sig. Nu kommer jag inte ihåg i vilket sammanhang jag hittade den informationen, det borde jag såklart ha letat fram. Men jag kommer ihåg en berättelse om en mamma som tycker det är så hemskt att hennes dotter ska flytta från Dalarna eller något liknande till Stockholm. Det hade varit bättre om hon flyttade till, om hon emigrerade som alla andra, för i USA kände de ju folk i alla fall.
Mm. Ja, just det.
Nästan längre mentalt avstånd till Stockholm. Och en sak som jag gillar i den här berättelsen om Karin är bara den kontrasten. Hon lever ett sånt otroligt vanligt liv. 17 år i Leksand. Och så sen de här två helt knasiga åren i Stockholm.
Mm. Där hon... Och sen tillbaka.
Ja, precis. Och sen tillbaka. Och det är ingen som är imponerad av det.
Nej.
Jaha.
I Leksand så kan de inte fatta vad det är för speciellt med henne. Beskrivs det.
Det här är en helt vanlig person. Dotter till en dräng, kommer bli fru till en dräng, kommer föda 6 barn och leva ett normalt liv, peta i jorden, försöka få upp någon potatis och så sen 1885 plocka ner skylten.
Och kontrasten är då att i Stockholm så uppfattas hon så här. Vacker är ej rätta uttrycket här. Ty flickan var verkligen mer än vacker. Hon var utomordentligt skön. Ja, så skön att få personer tyckte sig någonsin ha sett hennes like. Så skön som det mest idealiska porträtt någonsin kan vara. Som den mest eldiga fantasi kan beskriva eller avmålas. Hon var liten, späd och fin, med små händer och fötter, således icke alls liknande dessa vanliga arbetets och fattigdomens döttrar från den bergiga dalprovinsen, vilka grovlämmade och bastanta, med runda ansikten, röda kinder och yppigt svällande former, vittnande om hälsa och livfullhet, årligen vandra från den fattiga hembygden, som ej mäktar livnära dem, bort till andra trakter av riket, att med tungt arbete förtjäna sitt livsuppehälle. Ja, nu babblar jag på mycket med citat här. Men där fick
det var ett bra citat.
En bild till. Att hon är, ja, det är en väldig kontrast som sagt.
Ja, och det visar sig också att det är så svårt att förhålla sig till hur de egentligen uppfattar den. För oavsett vad det beror på så är hon ju som en projektionsyta. Man får aldrig höra vad hon säger, man får aldrig höra hur hon upplever det här, utan man får bara veta vad alla andra lägger på henne.
Den här skillingtygtexten, Vackra dalkullan, beskriver ju inte heller henne särskilt mycket. Man bara förväntar sig att läsaren ska veta vem hon är i princip.
Ja.
Och då pratas det om att med ett vackert ansikte och behagsjuka så klarar sig kvinnan alldeles utmärkt. Man lägger på liksom en generell ton här. Och säger att med det så kan kvinnan fängsla mannen minsann. Och det här med förståndsbildning, bah, det behövs inte. Ska då en fru pompador, från, det är väl hon pompador för 1700-talet misstänker jag, har sagt.
Ängel är ett begrepp som ofta används om henne. Det finns ju, vad jag känner till, en till berättelse då när två stycken Uppsala studenter några år senare gör en fotvandring i Mellansverige. Och då går de förbi Djura just därför de vet att där finns ju den vackra Karin. Och i den här reseskildringen så skriver de: efter sin återkomst från Stockholm, där hennes vandel varit oförtvivelig, har hon varit föremål för de övriga kullornas avundsjuka. Detta fula drag i svenska nationallynnet förnekar sig sådeles ej här en gång. Har förlorat sin fästeman, men fått en ny och är nu snart i begrepp att gifta sig. Hon språkade länge och glädligt med oss, men snart bortkallades hon av sitt arbete. Tiden manade oss att skynda och vi nödgades taga avsked från den skönaste av Dalarnas blommor.
Mm.
Så de var fortfarande imponerade av henne. Där slutar väl berättelsen om Karin Ersdotter?
Ja.
Och hur ska man avrunda avsnittet?
Ja, hur ska man avrunda det här avsnittet? Det är du som har hostat upp det här ämnet. Alltså det här är ju bara en ögonblicksbild från 1830-talet och en historia i det lilla där folk uppenbarligen drabbas av någon slags psykotisk mani nästan över hennes uppenbarelse här.
Ja.
Den är ju ganska ytlig ändå tycker jag. Men den är ju spännande. Hon har inte gjort någonting för att förtjäna den här uppmärksamheten. Men det finns ju många människor som får uppmärksamhet kanske utan att ha gjort någonting egentligen. Särskilt i våra tider känner jag.
Ja, de kanske har någonting att lära av Karin, jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är ett intressant öde och det är en berättelse som sen jag hörde den första gången så har den stannat hos mig.
Ja, du sa ju att till skillnad från mitt ämne förra veckan som var ett vägskäl i historien så har det här ingen som helst påverkan på historien. Men det kanske var lite, ja, nej, det har det väl inte egentligen, eller?
Det beror ju vilken historia vi pratar om.
Ja, det var dina ord.
Jag har tänkt lite grann på det här. Ibland en sorts kritik som riktar mot vissa fotbollstränare. Till exempel David Moyes när han tog över Manchester United. Var att han är för reaktiv för att coacha ett storlag. Att istället för att säga, nu är det jag som bestämmer vi ska göra så här. Så väntar han, vad gör motståndaren? Hur ska jag svara på det? Och ibland känner jag mig som en väldigt reaktiv poddare. Att det är vad jag vill prata om och mitt ämnesval styrs helt och hållet av vad du ville prata om förra veckan. Mm. Oj, 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 stor politisk historia. Nu ska vi prata om en vacker dalkulla.
Ja, men det tycker jag är bra att man blandar och ger lite. Jag känner ju också så ibland att man vill att man ska vara en bit ifrån det föregående ämnet för att blanda upp det. Och det är också mycket vad man känner för tillfället att man vill välja. Och nu var du inne på det här då. Och det är, jag tycker det var väldigt intressant att få dyka ner i det här också.
Det hoppas vi att ni också tyckte då. Och så tackar vi så mycket för den här gången. Hör av er. Hashtag histpodd på vilket socialt medie som helst. De flesta funkar.
Historiepodden at outlook.com funkar med.
Och vår Facebook-sida.
Ja, ha en bra vecka så hörs vi.
Hej med er.
Hej.